Välkomna vänner. Det är lördag tror jag. Ja, det är det. Och i Israel säger man då Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Och roligt att få komma hit ut i de här trakterna och möta er allesammans. En del ansikten känner jag igen. Och men andra är nya vänner. Så tack för att ni kommer och lyssnar och att ni tycker att det är intressant med det profetiska ordet. Jag ska ägna nu två pass åt att berätta lite om det profetiska ordet, och framförallt vill jag ägna de här två passen att lägga en stabil grund varför Israel är så viktigt. Israel är oerhört viktigt. Har man inte fått in Israel liksom i tankebanorna, då är det svårt att förstå resten av det profetiska ordet. Jag vet till exempel för ett år sedan i Ukraina, då bodde det 250 000 judar. 250 000 judar. Och Herren säger i Hesekiels bok bland annat att alla ska hem. Han säger på ett annat sätt, jag ska inte låta en enda av dem bli kvar där ute. Alla ska hem. Och idag har 70 000 av dem bor idag i Israel. Det flyger alltså in flyg varenda dag. Flera gånger om dagen landade nya flyg med judar som lämnar både Belarus, men framförallt Ukraina, och även i Sovjet lämnar man nu för att ta sig hem till löfteslandet. Så att det här är en pågående process inför våra ögon. Och han säger det att han ska samla dem ifrån alla världens länder. Och jag har en lista i datorn hemma. Alla de länder där det inte finns en enda jude längre. I Malmö var det flera tusen judar som var med och byggde upp den staden och gjorde den till en stor industristad. Idag är det under 1000 judar kvar i Malmö. Och jag vet, för några veckor sedan kunde man inte starta gudstjänsten i synagogan därför att den judiska ritualen kräver att man ska vara en minyan, och minyan är 10 personer. Och man var inte 10 män i gudstjänsten, så man kunde inte starta gudstjänsten. Så att den här processen som jag nämner om, den är pågående nu runt från hela världen, olika länder. Det har aldrig kommit så mycket amerikanska judar till Israel som det gör nu. Likaså Kanada har man aldrig sett så många kanadensiska judar. Så att det Gud har sagt, det sker inför våra ögon. Jag jobbar ju intimt samman med Isas vänner. Många av er känner mig. Jag har mött många av er på resor i Mellanöstern och guidat. Och även resor runt i Sverige så här, va. Och Isas vänner, vi är väldigt måna om att sprida det profetiska ordet för att människor ska kunna orientera sig i vad det är som händer idag med det profetiska ordet. Så att vi säger så här att Israels vänner är en livsviktig röst idag, och det gäller att sprida ordet, det profetiska ordet. Men egentligen säger vi så här, Israels vänner skulle inte behövas om den profetiska undervisningen fanns i alla församlingar. Då hade ni redan fått veta allt det här. Men därför så samlar vi mer och mer folk. Vi är nu 5 stycken där ute som sitter på kontoret och sköter allt som ska göras. Vi går nu snart ner med vår andra bibelskolegrupp. Det är ett helt nytt projekt. Vi har startat att åka ner med elever till Israel och undervisa dem på plats om det profetiska. Den första gruppen blev fullsatt på en gång. Då sa vi, ja, då kör vi ner en grupp till. Och den ska gå nu här snart, om någon månad eller vad det är. Den är redan fullsatt och det står redan nästan lika många på kö till nästa grupp. Och det här är ju för oss drömsituationen, att få resa ner till Israel och undervisa de här på plats. Vi har ju runt nu... Ni kommer ju nu från olika Israelgrupper kanske, men vi har ju idag runt 50 lokalgrupper Israels vänner. Det är några tusen som är medlemmar i dem, men 50 grupper. Och en av de grupperna, jag ska inte säga vilken, Där beslutade den gruppen att sponsra 5 utav församlingens unga vuxna att åka med gratis ner till Israel för att vara med på bibelskolan. Det är ett fantastiskt erbjudande alltså att Israelgruppen då går in och tar hand om församlingens ungdomar, flyger ner med dem och är med där nere under en period och får lära sig inte bara om Israel men Jesu verksamhet överhuvudtaget. Man står ju då naturligtvis på alla de platserna där många av er har stått under åren och fått se var Jesus var någonstans. Var börjar Israel någonstans i bibelordet? Det kan ju vara intressant att hitta det. Ja, det börjar redan i skapelsen. Vet ni, vi har idag i olika kristna sammanhang något som kallas för ersättningsteologin. Israel har alltså inte någon uppgift längre, den har man misslyckats med. Okej, blir de troende på Jesus och frälsta så är de med. Utan huvudtanken är alltså att församlingen, den kristna församlingen, har tagit över judarnas roll. Vi tar alla välsignelser och så får judarna behålla alla förbannelser. Så har varit tanken. Och det här var en tanke som föddes i Rom. Man hade bestämt från Rom att invadera Israel, att knäcka det judiska motståndet där nere. Man gjorde ständigt revolt ifrån judarna emot ockupationsmakten. Och så skickar man då Cestius Gaius år 60 ner för att knäcka det judiska motståndet. Och han misslyckas, han får vandra hem med hela sin armé igen till Rom. År 68 tror jag det var, så går Vespasianus ner för att försöka kuva judarna. Men han blir hemkallad för att senaten vill ha honom som nästa kejsare i Rom. Och 2 år senare väljer han sin son Titus att gå ner och knäcka det judiska folkets motstånd. Och det lyckas han med då i tredje försöket. Men i de här åren där från år 60 fram till år 68 så föds det alltså en tanke i Rom. Man säger så här att våra arméer, de kommer att krossa det judiska motståndet. Vad händer med det judiska folket? Är det vi kanske som är de nya judarna, ett andligt Israel? Och den här kan vi kalla villoläran. Den kommer så småningom till Paulus öron. Och det är därför han i sitt brev till församlingen i Rom använder kapitel 8, 9, 10, 11, 4 hela kapitel för att gå emot den här nya villoläran som hade kommit in via församlingen i Rom. Tyvärr hade den fått fäste och har fäste på en del platser än idag, även om det blir, tack och lov, mer och mer sällsynt av den. Men för att återgå till, vad börjar Guds tanke med Israel? Jag tittar i Efesierbrevet till exempel, så talar Paulus där om att det fanns ett mysterium redan i skapelsen. Och det mysteriet, det var församlingen. Så Gud hade alltså planerat för dig och mig, för församlingen, redan i skapelsen. Det andra han planerade för i skapelsen, det var alltså Israel och det judiska folket. Och nu ska jag läsa några verser för dig i första Mosebok. Har ni Bibeln med får ni gärna slå upp den. Första Mosebok, första kapitlet. Ska vi se där hur Herren redan i skapelsen planerar för Israel. Jag läser från första Mosebok 1 och i den 14 versen. Och Gud sa, det var det på himmelens fäste ett ljus som skiljer dagen från natten, och må de vara till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år. Så redan i skapelsen sätter Herren fast någonting som ska skilja dagen ifrån natten. Det är naturligtvis solen och månen och allt det här som han talar om. Och så säger han, till att utmärka särskilda tider. Det här ordet tider, Det heter alltså på hebreiska moed. Och moed kan man översätta med en högtidsförsamling eller en speciell sammankomst. Då visste vi inte då liksom vad var det här för någonting. Men så går historien fram genom Bibeln. Jag kommer till tredje Mosebok, eller 23 kapitlet. Och där står, återkommer det här ordet. Då står det så här: dessa äro Herrens moadim. Här står det moed. Nu kommer det i plural. Dessa är Herrens högtider. Och vilka är de? Ja, det är de sju som vi känner igen. Det är påsken, det osyrade brödets högtid. Det är förstlingskärven, det är pingsten. Det är Rosh Hashanah, det är Shavuot och det är Yom Kippur och alla de här högtiderna. Och det säger mig, va, att Gud redan i skapelsen hade planerat för dessa Herrens högtider. Redan i skapelsen. Så att judarna, det är liksom inget nytt påfund, va. Och redan i skapelsen, det säger mig också att Gud visste att människor skulle komma att synda eller falla ifrån i tron. Och därför visste Gud redan i skapelsen att det skulle komma att behövas ett påskalamm. En påsk. Han visste att det skulle behövas en viftofferkärve på den 17 Nisan, som var uppståndelsedagen. Han visste allt det där. Han hade det med i planeringen. Och därmed hade han också med i planeringen det judiska folket. Jag tar in en bild här emellan. Det här är en satellitbild. Den har tidigare hängde den på Ben-Gurion-flygfältet, den här bilden. Och det är alltså en hänvisning, kan vi säga, när jag brukar läsa det bibelstället så hämtar jag det ur Andra Konungaboken. Och det ska vi se här, Andra Konungaboken, det är 21 kapitlet. Jag tar med den här lite, som ni ser. Där hade vi ju ingen aning om tidigare, och när Konungaboken skrevs så var det ingen heller som förstod egentligen vad det står. Men i Andra Konungaboken 21 så står det att vid Jerusalem har jag fäst mitt namn. Och Jerusalem här, det är det här. Det är Jerusalem. Här ligger Betel till exempel. Och ni ser de snöhöjda bergskammarna här. Ni ser de djupa dalarna emellan. Och där, mitt i det här, bredvid Jerusalem här, va, där står Guds namnet. J-H-V-H. Det står här. Och när då solen faller på det på ett särskilt sätt, så ser man tydligt det här. Och det säger oss, va, när Herren har fäst sitt namn vid Jerusalem, så säger han därmed: det här är mitt land. Det är inte judarnas land. Det är inte arabernas land. Det är mitt land. Men jag har gett det till judarna att förvalta och ta hand om det här landet. Så att Herren har redan bestämt alltså vem det är som äger det här landet. Så där ser det ut om man skriver det på hebreiska. J-H-V-H. Det är det namn som, när Mose var uppe på berget och mötte Herren där på Sinai berget, så är han klar att gå ner och möta folket och ungefär liksom: vad heter du? Vem har jag pratat med? Och då läser jag i Moseboken att det står, Herren säger att mitt namn är Jag är. Och Jag är ett evighetsbegrepp. Så han var på den tiden. Han är idag också Jag är. Därför att det är ett evighetsbegrepp. Och när sen Jesus kommer och proklamerar sitt rike, så vet vi att man kallade honom för blasfemiker, eller han hädade Guds namn, därför att han sa att han var Jag är. Det här är texterna som står på korset, eller stod på korset. Det skulle ju vara uppsatt på tre språk. Man måste ju tala om varför den här människan straffades nu, och i det här fallet med korsfästelsen. Och ni har inte varit i kyrksalen, så jag vet inte om ni har något krucifix här, men går jag in i en kyrka där det finns ett krucifix, så läser jag ofta att det står inri. Här, va? Och det är en förkortning då för Jesus Nazarenus Rex Judaerum på latin. Den skulle också vara utfärdad på grekiska, och då är det Basileia istället för Rex här, Basileia. Och sen när han skriver det då på hebreiska, så vet vi hur folket ropar till honom: ta ner korsskylten, ta ner skylten, skriker de. Och säger han bara: nej, jag har vad jag har skrivit, det har jag skrivit, så det står fast. Och vad hade han skrivit? Yeshua Hanatzrim Velemek Hajudim. Alltså samma som det här, fast på hebreiska. Och första bokstäverna i det, det blir J-H-V-H. Det är alltså Gud inkarnerad som för din skull, för dina synders skull, tog ditt straff upp på korsets träd och fick lida den smäleken. Så att allt det här finns alltså redan med i skapelsen och framåt. Idag hör jag ju en del människor som kan säga till exempel att judarna, ja, de har ju bara kommit här och så har de tagit det här landet ifrån de som alltid har bott där i alla århundraden eller årtusenden. Och då kan jag bara säga med vetskap om historien och vad Bibeln berättar att det är inte sant. Utan Gud har planerat det här redan i skapelsen, tog han hand om det här folket. På den här bilden kan man se, det är de 20 generationer som spelar revy så att säga från Adam och fram till Abraham. De olika kända namnen här, Lemek, Metusela, Henos, Set och vad de nu heter, Peleg och vad de nu heter allihopa. 20 generationer, det är 2000 år ungefär emellan Adam och Abraham. Och när jag tittar i min Companion Bible hemma, som har ett fantastiskt bra tid, en tidsskala kan vi säga, en massa sidor med tidsskala, då ser jag att Abraham dyker upp 1948 före Kristus. Det kan inte vara tillfälligheter. Och sen har jag Israel som då dyker upp 1948 efter Kristus. Det här kallas för en introversion, va, som har varit, va. Och men det är en annan diskussion, va. Men jag menar, ja, men Adam, han har ju aldrig funnits liksom, det är bara, och vi tror på evolutionsläraren och vi tror på alla möjliga, alla olika lärare, va. Men då tycker jag, då ska man ju bestämma sig för var någonstans övergår det här ifrån att vara hitta på bara och bli verklighet. Så för mig är det enklare att tro på det här är vad bibelordet säger och det här är vad jag tror på. Sen var ju ingen av oss med på den tiden när allt det här hände, så att man får böja sig för det. Nu fick Abraham två söner. Och det här är också viktigt. Jag har lagt mina böcker på ett bord där nere. Ni får gärna botanisera. Jag kan säga att jag har skrivit 13 böcker. Och det där är de enda, ja, jag har några ex i bilen, men jag kommer inte att trycka några fler böcker, utan nu ägnar jag mig åt att skriva i Israels vän istället, va? Så att är ni intresserade så botanisera på rasten eller efteråt eller imorgon. Jag bara lägger dem där, kan ni se. Abraham fick ju två söner. Den första fick han ju med den egyptiska tjänstekvinnan Hagar. Och det var ju därför att Abraham och Sara kunde inte få barn. Och att vara barnlös på den tiden, kan jag förstå, var en katastrof för en familj. Och då är det Sara som ger Abraham ett förslag och säger: det kan du inte låta min tjänstekvinna Hagar sova hos dig i natt, så kanske hon kan få barn, så kan vi få barn den vägen. Och så gör hon det, Hagar sover där och hon blir gravid med en pojke. Och vi vet när vi läser bibelkapitlen här hur hon hånar sin matmor. Jag kan, va, men du är så gammal så du kan inte. Och så blir det en olidlig stämning. Så småningom föds den här bebisen och det är en pojke. Och han heter Ismael. Det är Abrahams första barn, alltså Ismael. via Hagar då, sin mamma, så blir han stamfader för de arabiska folken. Så att den här kartan, den visar alla arabländerna liksom som härstammar ifrån Ismael. Det här är ju hela arabvärlden. Inte Iran och inte Turkiet och Irak, men det här kan vi säga generellt sett är arabvärlden med 300 miljoner människor. Observera, och det här är viktigt va, observera att Ismael fick inte löfte om något landområde. Står ingenstans. Vad han däremot fick löfte om, det var att bli ett stort folk. Och det kan vi se på den här kartan. Han har fått allt det som Gud lovade via Abraham att Ismael skulle få. Han har fått hela det här området med alla dessa nationer, 22 nationer och över 300 miljoner människor. Han har fått det löftet. Det står i första Mosebok i det 16:e kapitlet och den 10:e versen. Kan du läsa om det löftet. Så han har inget löfte om ett landområde, utan han har fått sin del. Jag säger det här för att vi ska veta liksom, det här är ju en av nutida politikens största frågor liksom. Det är ju Mellanöstern och kampen om det här landet och vem som äger det här landet. Och jag har ju skrivit om det här landet som i 2000 år nästan låg öde ifrån Hadrianus där 100-talet efter Kristus och fram till 1800-talet. Vi vet alla upptäcktsresanden som reste genom landet. Och de vet i Beersheba fanns det ett litet tältläger. Haifa var bara en liten by. Jaffo en liten by. Jerusalem var lite större men fortfarande kanske inte mer än Fiskebäck här ungefär i storlek. För övrigt låg hela landet öde. Så småningom kommer då judarna på 1800-talets mitt börjar att återvända för att återuppväcka landet eller återuppodla landet här på 1800-talet. Kort kan man säga Moses Montefiore i 1850, han bygger den nya Jerusalem utanför muren. Ni som har åkt i Jerusalem och ner mot Betlehem, ni har passerat där Birgitta Javari, väderkvarnen där, det är det område som han bor då va. Några år senare, Theodor Herzl 1880-1890 skriver boken Judestaten där han då ger sina visioner av drömmarna om ett återuppbyggt Israel. Hans bästa kamrat är en ambassadtjänsteman på den engelska ambassaden i Wien. Han heter William Heckler. Och de två tillsammans, William Heckler är då en messiansk jude, de bollar de här tankarna. Och så, nu går jag väldigt snabbt fram, ni som kan det här. Men de bollar de här tankarna och så samlar han den judiska intelligensian 1898 till Basel för att presentera sina tankar om det judiska landet, återuppbyggnaden och allt det här. Och det han säger där, det är profetiskt. Han säger så här till alla judarna: jag tror inte att vi får dem ett år, jag tror inte att vi får dem 5 år, 10 år, men om 50 år, då vet jag att vi har det, säger han. Och exakt 50 år senare, 1948, så får judarna sitt land tillbaka. Va? Och sen, jag behöver inte ta upp om Ben Yehuda och alla de övriga som låg i bakgrunden. Men Ismael, han har fått det Gud lovade honom. Vad lovade då Herren Isak för någonting? Det här är, den kartan finns där ute. Jag fick den ifrån tryckeriet igår. Jag beslutade mig för att trycka 100 till, även om jag officiellt har slutat trycka nya. Men jag tänkte, för jag ska runt i landet nu på Finland och Norge, och då tänkte jag ha några med mig. Va? Det här är alltså löfteslandet. Jag vet inte, annars kan ni se det på kartorna där. Många köper det och har det som förbönsämne på väggen till exempel. Därför att det är hit Guds plan. Det är hit den är på väg. Och den går då från Egyptens bäck som är sedan många år vet vi är en uttorkad vadi som går från Medelhavet ner till Eilat. Och så följer den Jordandalen upp här söder om Jerusalem. Och så går den snett upp här mot Syrien och Eufrat som är den östra gränsen. Och så rätt ut här via Hamat ut till Medelhavet. Det här är löfteslandet. Det är det som Gud har lovat det judiska folket. Och det kan du läsa om i Hesekiels bok i det 47 kapitlet. Verserna 13-23. Där står allt det här i detalj. För när jag gjorde den här kartan så här för ett antal år sedan, då satt jag med alltså jul och nyår. Jag var ledig några veckor där. Tog en karta, det var den här kartan, och så la jag ett smörpapper över. Och så började jag leta efter alla de här platserna. Och varje gång jag hittade en plats så satt jag en nål där. Och så var det en nål här. Ni vet att det var ett jättejobb bara att hitta allt det här, eftersom vi talar gamla språk och så vidare och så vidare. Och så småningom så såg jag, det här är löfteslandet. Jag tror inte att Israel får det här före Jesu återkomst. Jag tror inte det. Jag tror inte att världspolitiken kan acceptera det överhuvudtaget. Men i och med att Jesus kommer tillbaka på Oljeberget, då upprättar han sitt rike. Och då är det här löfteslandet det som är på tapeten. Idag har ju Israel bara den här biten upp här, en bit, ja, dit ungefär, här. Det här är allt. De har ungefär 18% av det de ska ha. Och man säger, frågar mig ibland, om en dag 15 miljoner judar, hur ska de kunna komma hem? Var ska de bo allihopa? Ja, skulle alla komma idag, då blev det kris. Men de kanske har några år på sig innan det här är uppfyllt, och då räcker det platsen till dem alla. Och de här länderna, Egypten här nere, Israel och Syrienområdet, eller Assyrien som det heter, det är ju en större bit här. Det är de som Jesaja, det 19 kapitlet, talar om ska bli den treklang, tre länder som ska bli till välsignelse för hela mänskligheten. Så att efter att Jesus har kommit tillbaka och han har upprättat löfteslandet här, och man bildar den här treklangen av förutsagda länder, då ska hela världen styras utifrån Herrens ord ifrån Jerusalem och lag ifrån Sion där nere. Så det här är en oerhört spännande utveckling som är på gång. På den här bilden kan man se där på kung Davids tid, ser ni, då hade de nästan hela landet. Nästan hela landet på kung Davids tid. Så att jag snubblar på den här sladden här. Vi tar nästa. Nu kommer det lite bibelstudier här. Det här är en av de viktigaste verserna som vi bör vara insatta i eller känna till vad det gäller Israel. Därför här handlar det om olika lagar. Och de lagarna, de gäller för privatpersoner, de gäller för mig och dig. De gäller för församlingar, de gäller för företag, de gäller för alla. Och premissen är, hur ställer vi oss till Israel? Och nu ska jag analysera den här texten så att ni ser vad... Nu, ni som känner mig, ni vet att jag kan inte hebreiska, jag kan inte grekiska. Men jag brukar säga att en blind höna hittar ett annat korn, och har man ett relativt omfattande bibliotek hemma till sitt förfogande så går det att hitta det mesta där om man bara vill få fatt i det. I den här tiden här uppe så bor Abraham borta vid Persiska viken. Letar vi efter platsen idag så heter den Koramshar, eller Ur vid Persiska viken. Och där... Jag vet inte om han var frälst verkligen Abraham, men Herren hade utvalt honom i den där skalan som jag visade från Adam till Abraham. På något vis hade Gud hela den ätteleden liksom klar för sig. Och nu kommer Herren till Abraham i Ur där borta, och så säger han, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Så han får order alltså att lämna boplatserna där vid Persiska viken och så vandra upp genom Mesopotamien eller tvåflodslandet upp mot Haman och så vidare ner. Och där säger han, ska jag göra dig till ett stort folk. Och då kan man ju säga så här, eller sa jag själv i början, judarna är ju inget stort folk. Vi har lika många invånare i Sverige som de är idag. Och Israel är idag 0,2% av världens befolkning. 0,2%. Det är inte mycket. 0,2%. Och ändå säger Herren att jag ska göra dig till ett stort folk. Hemligheten ligger i det där ordet folk. Hade det gällt judarna så hade det stått Am Israel Chai, va? Am, men det står inte, utan det står Goy. Och Goy är hednavärlden. Så Gud lovar alltså att Abraham är här, att det stora folket, det kommer att inkludera hednavärlden. Och det här löser ju ett problem för oss. Vi vet idag, det kommer jag väl ta upp någon gång idag eller imorgon, att vi är inympade i det här folket. Vi är inympade i det här folket, men det återkommer jag till. Och så säger han så här, jag ska välsigna dig, jag ska göra ditt namn stort och du ska få bli till välsignelse. Och jag brukar där koppla på alla judiska Nobelpristagare och forskare, världsberömda människor. Det här, jag brukar nämna siffran 0,2-folket. De har tagit 30% av alla Nobelpris. Det är helt otroligt. Och det är någonting särskilt alltså. Jag har de listorna i datorn. Jag vet precis alla Nobelpristagare. Jag har gått igenom dem namn efter namn. Många av dem vet jag var de kommer ifrån, släktingar. Och jag kan tydligt se. Det är bara några år sedan här nu så var det 8 stycken som fick Nobelpris. 6 av dem var judar. Ifrån det här 0,2-folket. Jag ska välsigna dig, jag ska göra ditt namn stort och du ska bli till välsignelse. Och jag tackar Gud, det kan vi nog göra allihopa, för mediciner och mammografikameror och injektionsnålar och allt som forskas fram och har forskats fram nere i Israel till välsignelse för oss. Jag brukar tänka på det, bara en bagatell, men vet, när man börjar bli gammal får man ju gå till sjukvården. Jag brukar skämta och säga, vi bor i ett höghus, Lille och jag, 6:e våningen, och där nere ligger apoteket. Det är bra, ja, det är nära och bra. I det huset där ligger Lundbergsgatans sjukvårdscentral, ja, och där går jag varje år också. Och i det kvarteret där ligger begravningsbyrån. Så att vi bor väldigt centralt, kan man säga. Men de har verkligen fått, och just det, Lundbergsgatan där, när de tar den här sprutan, vet ni, det är ju, för mig är det en nära döden upplevelse, va. Men de sticker in den där. Då är jag så glad för att den är sneskuren. Det var en jude som kom på att den skulle sneskäras. Så gled den in mycket bättre. Så de ska trycka in den liksom, för att den var platt där framme, va. Så här är forskningen, är full utav sån här exempel. Jag har en stent här efter en hjärtinfarkt till exempel. Jag tackar Gud för judarna som uppfann stenten, och det fanns läkare som kunde sätta in den där, och så vidare och så vidare och så vidare, och hela tiden. Så de får verkligen vara till välsignelse, men samtidigt kan jag säga att de är de värsta att ha att göra med. Sitter och tittar på ett av de värsta programmen på TV till exempel, så ser man castinglistan på slutet. Ju värre film det är, ju fler judiska namn är det på castinglistan. Så de har ett oerhört också negativt påverkan. Men det beror ju på att de ännu inte är frälsta. Men det står ju i Jesaja-boken, tror jag det står, att kan då ett folk födas på en enda dag? Och i Hesekiel 38 kapitlet så säger Herren så att från och med den dagen så ska det vara så och så. Och nu finns det hänvisningar, jag nämner inte dem, men rabbinerna har tolkningar av vilka verser som det anses. och när det kommer att ske. Men det är en annan fråga. Men så kommer den här lagen nu, och det här är viktigt. Välsigna på Israel, på hebreiska, det heter Baruch. Jag ska välsigna Baruch, de som välsignar Baruch dig. Så att en människa som alltså är ett företag eller en församling som välsignar Israel, den blir på ett särskilt sätt välsignad. Och jag glömmer aldrig för några år sedan när nuvarande ansvarig utgivaren på Världen Idag, Jonas, heter han Dagsson? Adolfsson heter han. Jonas Adolfsson. Han var ju och reste runt och gjorde intervjuer i kyrkor, alla möjliga. Hade han kommit hit, kunde berätta om era fina lokaler och så vidare och så vidare. Och när den här intervjun då, de har han fått berätta lite, så frågade om den sista frågan. Du, kan du säga någonting som kännetecknar när du har varit i en väckelseförsamling? Vad kännetecknas en väckelseförsamling av? Så tänkte han lite, Jonas. Och så sa han, ja, sa han. I de församlingar som jag upplever väckelse, där finns det alltid en Israelflagga och en sjuarmad ljusstake i kyrkan. Och när han sa det så kopplade jag ju det automatiskt till bibelordet. Där fick man alltså uppleva den välsignelse. Ja, vi kan ha väckelse i alla fall på andra sätt, va. Men för honom var det var tecknet på väckelseförsamlingar. Och jag har både glädjen och förmånen att få resa runt i nya ställen, nya församlingar varenda vecka, året runt på olika ställen. Och jag känner det där när jag kommer in i en församling och det finns en Israelflagga eller en menorah som man tänder precis innan gudstjänsten. Det är något särskilt. Då känner jag, här känner jag mig hemma. Riktigt hemma. Det var det positiva. Om du vill uppleva något positivt. Och det här nu brukar jag, men det ska jag akta mig för. Jag skulle kunna namnge företag som välsignar Israel idag och som växer så det knakar om det i Sverige. Men jag skulle också kunna namnge företag där man går emot Israel. Man vill inte ha med dem att göra. Och det går käpprätt ut för de företagen. Det finns belagt idag i siffror. Så det här är en lag det handlar om. Och så säger han, och jag ska förbanna Arar. Den som förbannar. Sen nu byter han ord här till Kalal. Här var det ju samma ord, Baruch och Baruch. Men Arar, att bli förbannad, det betyder inte att man går förlorad, men det betyder att man jobbar emot vind. Gud lyssnar inte alltid så där noggrant, och ofta vänder han ryggen till. Man liksom, ja, han är inte med riktigt på noterna. Och när sker det? Jo, när man kalal dig. Och kalal betyder att nonchalera, att tala illa om Israel. Eller vi kan säga som vi, jag är inte Skåne, men skåningarna säger, danskarna, det är ju Nordens judar. Och det säger vi för att de är duktiga förhandlare, och då blir man ju avundsjuk på en gång. Men att säga alltså något negativt om det judiska folket, det gör automatiskt att man blir arar. Och det här är viktigt att veta. Gud har alltså lagar för hur han vill ha det, hur det ska fungera i hans rike. Och han är ju så omtänksam så han skriver ner det också. Det är inte jag nu som tolkar det här, utan det står så där. Hade jag nu bytt ut den svenska texten mot en hebreisk bibel, så hade det stått precis så här. Och det här är något vi ska tänka på. Jag glömmer aldrig, jag brukar ge ett exempel. Vi hade i en bönegrupp, det är många år sedan, en liten grabb. De var inte särskilt förmögna, så där familjen. Men han drömde om den här lilla grabben att köpa ett par vattenskidor. Det var en stora dröm. Han var ju bara 10 år kanske, 12 kanske. Bara vattenskidor. Och det hade man inte råd med. Absolut inte, det var lyx på den tiden. Och så kommer han hem på lunchen och äter mat. Det gjorde man hemma på den tiden. Och så säger mamman så att eller herr Anders som han heter, det är auktion på Folkets hus idag. Det står att de ska sälja vattenskidor. När skolan är slut, åk ner där och titta. Det kanske är någonting för dig. Ja, ja, så han satt och väntade och dagen tog slut. Han satte på cykeln och körde ner till Folkets hus. Och precis när Anders kommer in genom bakdörren där så står den där auktionisten med ett par vattenskidor. Och han pratar för de här, ge mig ett bud då. Och så, ge mig 100 och ingen säger något. Ja, men får jag ett bud, det är ju fina vattenskidor. Då kommer Anders in och hör där och så säger han, 10 kronor. Okej. Okay. 10 kronor, första andra tre. Och vi såg det där liksom en Israel-vän, va? En som älskade det judiska folket. På det viset hade han fått uppleva välsignelsen av sin hjärtetro. Så akta dig för arar och kalal. Du jobbar i motvind. Utan se till att komma in i välsignelsedelen, att få se verksamheter växa till på olika vis. Och så den sista versen. Det här är nu fadersgestalten, får vi komma ihåg, i treenigheten som säger det här, va? Och sen, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det här ordet, va? Men nu byter han det och kallar det istället för Baruch, så kallar han det för Nivreshu. Och Nivreshu betyder att man är inblandad i eller inmixad i det här folket. Och det är det som kommer jag kanske upp i eftermiddag eller imorgon, jag vet inte, när Paulus talar om att vi är inympade i det här folket. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Ta några minuter till. Vi ska ju bryta. Vi får tacka Gud för att han uppfann kaffet också. Det här är en enkel uppställning som kan vara bra att veta hur den fungerar. Därför att det finns alltså idag en tydligt uttalad teologi på olika håll att vi som församling, vi har tagit över alla löften ifrån det judiska folket, och judarna är i princip förkastade om de inte tar emot Jesus. Och då är det väldigt viktigt att veta vad Guds ord säger. Inte vad vi argumenterar för eller så. Om vi börjar här, löftena till Abraham, Isak och Jakob. Det vet vi att det var eviga löften. Eviga löften. De skulle aldrig ta slut. Här någonstans kan vi säga så talas det genom Jeremia till exempel. Först när solen och månen inte mer går i ordnad gång. Först då ska jag bryta mina löften till Israel. Och så kommer jag fram till Jesus här. Där är löftena fortfarande igång eftersom det är eviga löften. Det är fortsätter under det milleniala förbundet. Och kanske här borta när Gud skapar nya himlar och ny jord. Där skulle jag kunna tänka mig. Det är första möjligheten Gud har liksom att hugga av det här. Och göra någonting nytt. Men det är några dagar dit fram. Det här förbundet. Det eviga förbundet. Det är ett ensidigt förbund. Det är viktigt. Gud säger att så här ska det vara. Och ingen kan påverka det, alltså ingen människa här kan påverka det här förbundet. Utan det är ett evigt förbund som det handlar om. Och ett ensidigt förbund. Nästa stora förbund, det är det förbund som vi kallar för Sinai-förbundet. Det är här Herren möter Mose, han vandrar med folket i 40 år i öknen. Och han lär dem liksom alla offer, alla ritualer, vad man ska göra för att försonas med det och det. Och det är det vi kallar för lagförbundet. Det här förbundet, lagförbundet, det är inget evigt förbund. Därför att det tog slut när Jesus offrades. Då blev ju Jesus det nya Guds offerlam här borta. Och Det här förbundet, Sinai-förbundet, det kommer 430 år senare än det här. 430 år senare. Då ska vi se, jag tror att jag har det. Det är så i Galaterbrevet. Och jag menar är detta. Ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft. Det var alltså det eviga förbundet med Abraham, Isak och Jakob. Det kan inte upphävas av lagen, det är Sinai va, som gavs 430 år senare. Så att löftet, det här löftet, skulle sättas ur kraft. Kan det vara tydligare? Och tillbaks igen. Det här förbundet är ett tvåsidigt förbund. Det där var ett ensidigt förbund. Det här tvåsidiga förbundet, det säger Herren själv. Om ni gör det och det så ska jag göra det och det. Om ni gör så och så så ska jag göra så och så. Det är alltså ett avtal mellan två parter. Och det sluts 430 år senare enligt Galaterbrevet än det här. Och det här förbundet tar slut i och med att Jesus blir Guds offerlamm. Då behövs inte allt det här längre. Utan nu är det ett nytt förbund. Och vad många teologer då gör misstaget är, det är när man säger det här nya förbundet, det har gjort det där förbundet om intet. Man missförstår, eller rättare sagt, jag skulle vilja säga, man läser inte Guds ord eller man känner inte till det. Så att det nya förbundet tar inte död på det här förbundet. Men det tar död på det där förbundet. Förstår ni skillnaden? Det här är viktigt för att vi ska förstå hur stark Guds tanke med Israel är. Det här nya förbundet i Jesu blod, det avslutas ju efter tusenårsriket med att Gud blir allt i alla. Då har liksom allting gått igenom eller trätt igenom. Har jag 5 minuter till?
Ja, här kör jag bara.
Bara kör. Ja, farligt ser. Jag tar några frågor till där. Det här, jag har ingen aning om vad ni har för doptradition. Och det är inte viktigt för mig vad ni har för doptradition här. Utan jag vill bara peka på här. När Jesus kommer ner till Jordanfloden. Det är första och enda gången som vi ser sonen, den helige ande, duvan, och så fadern som presenterar sin son när han säger att detta är min älskade son. När hela treenigheten, alla tre uppenbarelseformerna är samlade samtidigt. Jag tillhör Pingstkyrkan i Malmö va? Så att vi döper så att säga, genom nedsänkning. Här kommer Jesus nu ner till Johannes döparen. Och vad han gör där, du vet, Jesus, han hade ju inte gjort någon synd. Han behövde ju inte begrava sina gamla synder för han var syndfri. Men varför gör han det där? Jo, han gör det därför att det ingick i bröllopsritualen. Jag brukar undervisa ibland om den judiska bröllopsritualen. Det är nog helt fantastiskt. Och Jesus använder den i sin förkunnelse om och om igen med olika infallsvinklar. Det ingick i bröllopsritualen. Det som hände var alltså att brudgummen gick ner i en mikve eller en flod eller en sjö. Och så lät han sig doppas ner helt. Och så stod han upp igen. Och samtidigt så gjorde bruden det hemma i sitt sammanhang, i sin familj, i sin sjö eller i sin mikve eller vad de nu hette. Så att var för sig gick de igenom samma ritual. Och därför, jag är ju vuxen döpare va, och jag hör ju när vi läser den här dopritualen så döper jag dig i Faderns, Sonens och den heliga andes namn. Och det är rätt allt det gör. Men vi missar det viktiga ordet till. Jag döper dig i Faderns, Sonens och i den helige andes namn till Kristus. Det har alltså med bröllopet att göra. Men vi talar aldrig om det. Vi missar den viktiga dimensionen att jag ifrån det ögonblicket är en del av brudeskaran som väntar på att få möta min älskade brudgum. Och Paulus säger om dig och mig att jag har trolovat er med Kristus. Och trolovningen var liksom den sista pusslet innan man gifter sig. Och som trolovad med Kristus så ställer Gud krav på mig. Jag använder mig då. Hur jag ska sköta mig, hur jag ska leva, vad jag ska göra, hur jag ska agera gentemot min nästa eller så. Jag vet, jag har ett litet häfte hemma jag brukar citera. Det är en katolsk munk som han har en brevsamling med en fransk adelskvinna. Hon ber om råd, hur ska jag göra för att leva på det sättet som du gör? Hur gör du, frågar hon. Och då säger han så här, varje morgon. Och det här gör Lila och jag. Jag ska inte säga varje morgon, men varje vecka. Vi gör det, säger samma sak. Så säger munken så här, hjälp mig idag att inte göra något, att inte säga något, att inte så att säga göra någonting som kan misshaga dig, min brudgum. Tänk att börja dagen så. Att du varje morgon liksom bad om Guds ledning. Hjälp mig idag att leva i den här helgelsen. Helgelsen heter ju kadosh. Det betyder att man är ställd åt sidan för ett särskilt ändamål. Hjälp mig idag att leva så att inte säga, inte tänka, inte göra något som kan göra att du inte kan använda mig den här dagen eftersom jag inte lever i helgelse. Det står, Herren säger, ni ska vara heliga därför att jag är helig. Jag brukar säga att man råkar inte bli frälst. Det är något man bestämmer sig för. Man råkar inte gå förlorad. Det är något man bestämmer sig för, att inte vilja leva ett rent liv samman med min brudgum. Så idag är du som har tagit emot Jesus i ditt inre. Kanske är du döpt till Kristus. Men i varje fall så är du inne i trolovningsprocessen. Och det är det sista som sker innan bröllopet. Jag brukar berätta, en del av er, jag vet ni ser på alla mina tv-program och allt och kyrk och besöker, så att jag brukar säga som Hans Weisbrot, han sa, Gud har gett mig repetitionens nådegåva. Så det är möjligt någon har hört det här. Men det här har talat så starkt till mig. Jag ska nu till Finland, jag ska till Norge. Jag har varit många gånger upp i Nordnorge till exempel. Och då får man vänner i församlingen när man besöker, när man kommer tillbaka igen. Va? Och där var ett äldre par, de var i Lille som min ålder. Odd, han var bibelläsare, han forskade i skrifterna, så vi dök ju ner i våra biblar. Och på stolarna bredvid satt våra fruar, sticketanterna som jag brukar säga, de virkade. Hon sa inte mycket, men jag förstår att de lyssnade hela tiden av det jag pratade. Så fick jag höra via en god vän att Odd hade flyttat hem till Herren. Och det var jättetråkigt. Och sa han, jag kan berätta för dig hur det gick till. Pastorn hade kommit till Odd någon vecka, 14 dagar innan och sagt till Odd så här, Odd, kan du på söndag där kan du läsa ett inledningsord? Och nu vet jag, man upp i min ålder då är man väldigt glad om man får ta till orda någon gång liksom i församlingen. Så, där. Så han blev jätteglad åt. Och då vet ni som läser bibelordet eller predikar så, alla verserna säger ta mig, ta mig, ta mig, så bläddrar han, ta mig då, ta mig. Och så då till slut så faller hans ögon på ett visst avsnitt i Uppenbarelseboken. Och så går han in till Gunnbjörg och så säger han så här, du, jag tror att det är det här jag ska läsa. kan göra det. Ja, men har Herren lagt det på ditt hjärta så ska du läsa det ordet. Och så blir det söndag. Och det ordet Herren hade lagt på honom. Det är ett underbart ord i Uppenbarelseboken om skaran, den vitklädda skaran som står på glashavet. Det är där du snart kommer att vara. På glashavet. Så han går upp och han läser det här bibelordet om den frälsta skaran på glashavet som sjunger Lammets sång och Moses sång. Och så berättar min vän så här, och så tittade han ut över publiken så här. Och så gjorde han så här. Och så säger han bara, åh, vad jag längtar dit. Och i samma ögonblick så stannar hjärtat och så dog han. Jag hade förmånen sen att komma några veckor efteråt till samma församling igen för att hålla en ny kampanj. Och det var helt fantastiskt. Jag kände ju många av vännerna. Men det var alltså en väckelseförsamling som plötsligt på något märkligt sätt eller genom andens ledning liksom hade fått fatt i det kristna hoppet att vi ska möta honom en dag. Det är målet. Det här vi har nu, det är ett etappmål. Gudstjänsten vi har imorgon är ett etappmål. Men målet det är när vi den dag står öga mot öga inför honom. Och han presenterar oss med namn. Nu har jag lärt känna Birger heter han här. Ja. Det kommer alltså att gå till så här Birger. Att Jesus och du står där. Och eftersom han ska presentera dig för fadern så säger han. Pappa det här är Birger. Birger och jag har kämpat i Fiskebäckskyrkan. Nej, vad fint. Välkommen in, Birger, i mitt rike. Det är så det kommer att gå till. Och det är det, vänner, som måste vara vårt hopp inför framtiden. Att ha det målet att verkligen nå fram. Det viktiga är inte hur du började din vandring med Jesus. Utan det viktiga är hur du avslutar din vandring. Det är det viktiga. Amen.